Detta program är Radio Malmbäck som sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio B5. Karl-Erik Andersson är producent denna vecka.
Ja, god morgon eller god kväll beroende när ni lyssnar på det här programmet. Det är Karl-Erik Andersson som på Malmbäcksradion och Höglandets radio ska underhålla en timme framåt. Ja, vi är framme i, jag skulle nästan säga mitt i sommaren, åtminstone i början av juni, den stora sommaren. Och den här veckan så är det ju stora tilldragelserna på Nyhem. Och därför kanske detta på kommande program påverkar hur, när det här programmet går något. Men det får vi se när det, vi är där framme. Hur som helst, vi är mitt i sommaren och tänkte blicka ut lite grann i världen i det här programmet. Men mest i funderingar och reflektioner. Om man går in i franska språket till exempel, så finns det två ord för framtid. Ett för framtid som betyder futur och ett ord som heter avenir. Det första ordet, futur, det anspelar på en framtid som kommer egentligen oavsett vad vi gör. Och avenir är snarare en framtid som vi har, som inträffar när vi har gjort vissa saker, påverkat skeendet mänskligt eller på något annat sätt som gör att det blir, vi vill se detta blir resultatet. Avenir är ofta ett scenario, en gissning av vad framtiden blir. Futur är mer den framtid som verkligen kommer, som verkligen inträffar utan att vi gör så mycket. Men ungefär så här, livet går vidare. Det är mycket oroligt i världen på olika sätt. Vi tänker på Iran, vi tänker på Ukraina, vi tänker på Israel, vi tänker på Mellanöstern, vi tänker på Afrika. Och det går att räkna upp oändligt många fler exempel på hur världen dras med olika problem. Nu senast när jag spelade in det här så är ju Ebola-smittan i Kongo ett stort faktum och en epidemi som måste avvärjas för att det inte ska bli världsvid. Ja, så är det. Livet går vidare, eller tiden går vidare. Times goes by, som det står i en gammal slagerlåt från 1940-talet. Men jag ska inte spela den, utan jag ska spela en sång utav Bob Dylan som heter I Believe, det vill säga jag tror. Och det där med att tro hos Bob Dylan, det är ett dunkelt kapitel eller något svårt. Jag har inte kommit underfund med egentligen hur han hade det. Han var tidvis väldigt djupt kristen, tidvis djupt judisk och tidvis rent universellt filosofiskt. Bob Dylan var ju, kan man säga, en protestsångare som dök upp och banade väg för massa andra sångare under den tiden. Men och Bob Dylans verk, det han skrev så att säga i form av sångtexter, det blev ju sen belönat med Nobelpriset. Så att han var ju aldrig här och hämtade det, men han tog emot det här Nobelpriset i alla fall. Hur som helst så ska vi lyssna på den biten. Jag kommer att tänka på att Bob Dylan hade ett lite rörigt liv, tror jag. Många kvinnor, flera äktenskap. Jag tror att han var långt ifrån lycklig. Ändå så slutade då hans, eller mot slutändan så har han en betydande förmögenhet. Ja, jag tror det rör sig om $5 miljarder som han äger alltså. Det är ju 5 miljarder, inte 5 miljarder kronor alltså. $500 miljoner. Alltså det är alltså en otrolig summa pengar som han lyckas spela in.
Ask me how I feel. and if my love is real, and how I know I'll make it through. And they look at me and frown, like they drive me from this town. They don't want me around, 'cause I believe in you. They show me to the door. They say don't come back no more, 'cause I don't be like they like me too. And I walk out on my own, 1,000 miles from home, but I don't feel alone, 'cause I believe in you. I believe in you, even through the tears and the laughter. I believe in you, even though we be apart. I believe in you, even on the morning after. Well, when the dawn is nearing, well, and the night is disappearing, well, this feeling's still here in my heart. Don't let me drift too far, keep me where you are, where I will always be renewed. And what you've given me today is worth more than I can pay. And no matter what they say, I believe in you. I believe in you, if Hawaii turned to black. I believe in you, even though I'll be outnumbered. Well, though the earth may shake me, well, and my friends have forsake me, well, even that could make me go back. Let me change my heart, or keep me set apart from all the plans they do pursue. And I don't mind the pain, don't mind the driving rain. I know I will sustain, 'cause I believe in you.
Ja, när vi nu går in och lyssnar på eller funderar på hur det ser ut framöver i världen här, så tänkte jag att vad vore bättre än att inleda detta, denna del, genom att spela mycket kort, nämligen Beethovens ödesymfoni. Jag tror vi låter göra det. Vi spelar den innan jag börjar och prata. Thank you. 1956, jag jämförde året 1956 med året 2026. Och det är, om jag räknar rätt, 70 år. 70 år, då har saker och ting förändrats, tycker vi. Det har det någon mån. Men på de åren så kommer jag ihåg att på mitten av 50-talet, jag var ju inte särskilt gammal då, jag är född 1947, så nu kan ni ju räkna ut att jag var 9-10 år under den här perioden. Och vi upplevde Ungernkrisen, och den tar ju som en parallell med den som sker nu. Nu har vi Ukraina, men på den tiden var det Ungern gjorde uppror mot Sovjetunionen, drog sig ur, gick ur Varsava-pakten som det hette på den tiden. Men ryssarna kom tillbaka och krossade hela revolten med tanks och kanoner och artilleri. Och många ungerska män och kvinnor och barn fick fly över gränserna till andra länder, till Österrike. Och en del kom ju till Sverige som flyktingar. Det är kanske någon som anhöriga eller till och med är från Ungern som lyssnar på det här programmet. Nu har vi motsvarande i Ukraina, alltså 2022, så angrep ju inte Sovjetunionen som inte finns längre, men Ryssland väl, Ukraina, ville underkasta Ukraina den ryska kontrollen och inordna det i det ryska väldet. Och där börjar ju den stora europeiska konflikten som vi nu lever med. Putin hade ju aldrig egentligen övergett tanken på det där med Sovjetunionen. Sovjetunionen var ju vissa gränser när det upplöstes. Det omfattade ju bland annat Ukraina, det omfattade vissa delar i Polen, det omfattade Baltikum. Och det hade ett avgörande inflytande över finsk politik, åtminstone från början efter andra världskriget. Så Sovjet bestämde alltså väldigt mycket i det östra Europa. Och nu så, när vi var framme vid år 2026, och då var det Ukraina hade ju gjort sig självständigt från Ryssland, men det hade varit inordnat i Sovjetunionen under den sovjetiska tiden. Och nu såg ju Putin chansen, eller ville alltså tillbaka ha Ukraina i det ryska väldet. Och det är därför vi vet att Putin ville återupprätta det ryska väldet som fanns när Sovjetunionen bröt samman på 90-talet. Och det där ställer ju oro hos oss, svenskar naturligtvis. Vi vet ju att Baltikum kan vara hotat, vi vet att det finns delar av Polen som kan vara hotat, vi vet att Finland vill inte att ryssarna att ska ha en självständig politik som idag, att de ska vara med i NATO, att de ska, utan de ska fråga Ryssland först vad de får göra. Så ville de ha det, men nu fick de ju inte så. Och nu är ju då kriget i Ukraina. Och det där är ju väldigt knepigt, för att anta att det blir fred, man ger efter för Ryssland och tar vissa delar av Ukraina och så blir det fred. Ja, så kommer ju Ryssland att fortsätta att vilja ta över resten. De kommer ju att, om det blir en fred, så kommer de försöka justa upp sig igen. Få igång den ekonomiska utvecklingen, köpa vapen, tillverka egna vapen och göra sig stark och komma tillbaka. Och kanske man då vill komma tillbaka mot Finland eller mot Baltikum. Kanske man vill behärska Östersjön. Idag så behärskar ju NATO Östersjön. Men vill den komma tillbaka, kanske då blir ett första försök som vår överbefälhavare misstänker att ryssarna kommer att göra en test. De kommer att besätta Gotland för att se om vi är eniga inom NATO, kommer att utlösa de här paragraferna. Eller vi kommer att bara stå och se på. Och det där är lite grann av den taktik som Adolf Hitler hade när han höll på att hantera de här länderna i Tjeckoslovakien, Slovakien före andra världskriget och innan han tog över, gav sig på Polen. Det är lite grann detta som återigen kom, fast nu kommer det från det ryska hållet. Och det, vad som har hänt också, det är ju intressanta, det är ju att Ryssland var ju så att säga kommunistiskt samhälle, ett samhälle där staten ägde allting, dirigerade allting, det fanns ingen marknadsekonomi. Idag så har ju då kommunismen ersätts inte av demokrati utan av en fascism, alltså av ett fåtalsvälde. Oligarkerna, vissa människor tog över den ryska industrin, blev förmögna och bildade en slags elit som styr det ryska väldet. Och det där är då att vi kan kalla Ryssland för en fascistisk stat idag. Det är inte demokratiskt. Och det är ju, men det är ju en stat som styr allt väsentligt. Det har inte egentligen återinfört marknadsekonomin i egentlig mening utan är en kontrollerad ekonomi. Fast av den typ som vi hade under Europa, i Italien och i Tyskland på 1930-talet. Vad har hänt mer alltså här? Ja, i detta läge som har hänt så är det då USA som har gått sin väg. Alltså jag glömde att säga en sak till om det ryska. Den ryska invasionen nu av Ukraina ses ju också som ett heligt krig. Putin har ju förenat sig med den ortodoxa kyrkan. Han har egentligen tagit över den, han styr den. Han styr den i sina syften. Och därför så ser man också detta kampen med Ukraina och västerut som en kamp mot den västerländska synden helt enkelt. Som man ska bekämpa med den här kriget. Så det är ett heligt krig för Putin. USA å ena sidan nu. Ja, för början stödjer USA och Europa i övrigt. Men nu med Putin, eller med Trump, så har ju Trump också slagit om politiken. Han blir mer autokratisk politik, vill bestämma allting, koncentrera makten. Och inte bara i den politiska bemärkelsen, utan han försöker även att styra upp ekonomin på olika sätt. Framförallt är det ju genom hans beryktade tariffer, tulltariffer som man går in och hotar världen med och höja och grejer för att amerikansk industri ska få favör och kunna växa. Och inte som tidigare så har den just den amerikanska industrin i volym och omfattning stagnerat. Men han försöker skapa, spela ut de olika sakerna. Och så har vi ju den tredje polen här då i makten. I det här sammanhanget, eller ett fjärde, det är ju då Kina som har vuxit till sig. Dels genom en snabb ekonomisk tillväxt och sen också har ju kineserna förstärkt sin militära förmåga avsevärt och är teknologiskt långt framme och lika långt framme som vi i Europa eller som de i USA. Så det är ju också bekymmersamt. Och Kina är duktig på många saker som till exempel elektronik och elbilar och sådant. Så därför är de ju verkligen ett hot in i det. Och hur kan det här gå då? Ja, då är ju detta att de här spelen mot varandra. Och Kina, det är ju inte så att Ryssland, trots alla motgångar Ryssland har på slagfältet i Ukraina, så får ju Ryssland obemärkt eller bemärkt stöd utifrån Kina på olika sätt. Så Kina, så länge Kina ligger i ryggen på dem så är ju Ryssland farlig. Även om det blir fred, även om de skulle förlora lite grann så har de ju alla chanser att komma tillbaka och hota stabilitet i Europa. Och problemet för oss i Europa det är att vi har varit som splittrade. Vi har lämnat över försvaret tidigare till väldigt mycket till NATO, till USA, låtit dem ta det. Nu kräver USA, ni får ni betala själva. Och nu har vi ju då fått i Sverige, Frankrike, Storbritannien, England rustat upp den försvaret och med den militära förmågan avsevärt under de här åren som nu har gått framöver. Så det är ju en stor radikal förändring som har skett i detta. Frågan är, kan vi bli eniga i Europa? Kan vi bilda ett Europas förenta stater och mellan vissa av länderna för att stå emot att bli den maktpolen som ersätter USA som drar sig tillbaka från Europa har ju sagt det och gör det med soldater och manskap och annat. Och vi får ju själva ta hand om försvaret av Europa. Och det är framförallt det gentemot Ryssland. Och ryssarna är ju lite glada åt det där, för att det innebär att de har ser en chans framför att börja dominera Europa igen. Ryssarna ser ju också en fantastisk chans i att Ishavet håller på att tina upp. Så det kan bli en farled norr om Sibirien och Ryssland här uppe, en handelsled. Och dessutom tillsammans med Ukraina, som är en av världens största kornbodar. Alltså förutsättningar för att odla spannmål är så stora att de kan försöka dominera världen. Dominera världen framförallt genom energi, olja och gas. Men också genom spannmål om man nu framtid behärskar Ukraina. Och därav kom ju också USAs intresse av Grönland. Att man vill komma åt Grönland på ett mer aktivt sätt än tidigare. Vi får se vad det slutar. På något sätt så kom ju detta att vara med oss som problematik på ett helt annat sätt än vi tidigare. Även då öar som Spetsbergen här uppe i norr kommer att vara oerhört strategiska. Så att hela den norra Atlanten och Ishavet är oerhört strategiskt framöver i tiden. Det vi hotas av, ja, det är ju kriget. Och det som man spelar på från rysk sida hela tiden, det är ju att man står inte främmande för att använda taktiska kärnvapen. Man har taktiska kärnvapen. Och det är ju det oerhört ruskiga i det här. Och vi får ju hoppas att vi inte får ett kärnvapenkrig. Kärnvapen är ju oerhört förödande och dödande. Och det skulle verkligen föra med sig de andra efterföljande ryttarna av ett krig, nämligen pesten och svälten. Därför att och det skulle slå ut försörjningen, det skulle slå ut energiförsörjning, kärnvapnen. Och det skulle också ge utrymme för pestsjukdomar att utvecklas mycket snabbare, eftersom strukturen för sjukhus och sådant skulle kanske ha rämnat och förstörts till en del. Och dessutom skulle lantbruksförsörjningen av livsmedel också bryta samman i många delar, så svälten skulle breda ut sig och döden komma, så att säga. Så det är ju det verkligen hotbilden som. Och därför är det ju viktigt att vi stabiliserar oss i Europa och lämnar den här storpolitiken. Vi måste bara ta tillbaka det. Världssolidaritet. Att vi måste vara solidariska. Vi har bara en planet. Och biståndet kan inte dras ner, utan det måste bli stort. Naturligtvis måste det vara effektivt. Och jag säger inte att biståndet under tidigare decennier i Europa, från Europa eller från USA, har varit effektivt. Det måste det bli. Men vi måste hjälpa länder att rycka upp sin sjukvård. Vi ser ju nu vid Ebola-utbrottet att det kan ha påverkats av att vi har dragit ner hjälpen till Kongo, Uganda och liknande länder. Vi måste satsa på utbildning och vi måste satsa på infrastruktur. Och så att man kan försörja sig av energi och mat och hitta lösningar för det. Ja, det är en stor uppgift framöver, men det är åt det hållet vi måste bara jobba igen. Vi kan inte jobba i den här oreglerade krigiska världen som innebär krig, pest, svält och död. Utan vi måste hitta en lösning ut det. Lösa klimatkrisen och ta den på allvar och inte skjuta den framför oss. Det har vi inte råd med, det har vi inte tid med. Allting hänger samman. Klimatkrisen, om den förvärras, den ger ju också ökat utfall av flyktingar, ekonomiska flyktingar och annat, som i sin tur ställer till problem vid gränser och i länder dit de kommer och så vidare. Det är svårt det här. Låt oss hoppas på en världssolidaritet kommer tillbaka. Och vem ska stå för den? Vi lyssnar på Vivaldi, våren. Vi hoppas att det kommer det så i världspolitiken, liksom det kom till vårt land i år, en vår. Ja, verkligen naturligtvis en världspolitisk vår. Låt oss lyssna på Vivaldi, våren. Sen har vi ju det här med då, vem ska kunna stå upp för det här? Mer solidaritet igen. Solidaritet, kärlek, medkärlek, empati. Att inte se sig själva utan se det lite bredare. Då har man tittat ut i världen lite grann idag. Och då tittar vi på vad finns det för något som händer. Ja, ett fenomen tycker jag det är påve Leo. Katolska kyrkan som faktiskt har reagerat på Trump och reagerar på även på Putin och på andra som har ett klart budskap, ett fredsbudskap som är katolska kyrkan är i och för sig väldigt värdekonservativ. En del av oss tycker det är bra, en del tycker det inte, men alltså de är ju konservativa bemärkelsen att man tror fullt och fart på det heliga äktenskapet. Man tror på inte på aborter och man tror inte på HBTQ utan man tror på det heliga äktenskapet, det sakramentella äktenskapet. Men däremot så är katolska kyrkan idag en radikal kraft. Den vill ha social utjämning, kontroll av kapitalismen, solidaritet mellan länderna. De vill ha fred, de vill ha en världsordning som är rättvis och gudomlig. Så där är det. Då kan jag fråga om påven är inte som vissa skriver någon antikrist. Utan påven är ju faktiskt, utan att jag är katolik, så är han chansen för en enad värld. Det är ofrånkomligt idag. Men han är inte det än inte. Och det är därför jag hoppas på den vaknande ekumenik. Svenska kyrkan, de protestantiska styrkorna i Europa och USA. Man kan säga de reformerta kyrkorna över världen. Och framför allt den stora frikyrkan får jag hoppas kan bidra här. Jag tänker på pingströrelsen som har spridits över världen 200, kanske ännu mer, en halv miljard. Jag vet inte, men det är alltså så många människor som tillhör pingströrelsen i världen. Nu är inte den organiserad i hierarkier och så som kyrkan som man kan säga det som är ena eller andra på, sådär på en gång, men ändå så är det viktigt. Låt oss lyssna på en sång av Mikael Järnstrand eller som är från Mikael Järnstrand som heter Stå upp i tro.
Yeah.
Ja, vi har ju inte bara så att säga kristna i världen, vi har ju muslimer också. Ja, min uppfattning om dem är att man ska upprätta dialog med muslimer. Muslimerna är en abrahamitisk religion, det vill säga de kommer också från Abraham. Ismael var ju son till Abraham och arvtagaren, precis som Isak, är för den judiska. Jag tror på dialog, jag tror på fred mellan judar och araber, att det ska komma, att det ska vara möjligt. Det finns naturligtvis extrema riktningar, fundamentalister ibland muslimer, precis som det finns bland kristna, så finns det de som är avvikande. Och det ska vi ju hålla oss naturligtvis ifrån det. Men den stora mainstreamen, huvudströmmen, de ska vi samarbeta med och tro att vi kan åstadkomma en världsfred även interreligiöst. I Europa går det ju en gräns också när en annan del i kristenhet och ortodoxa Europa. Jag tänker framförallt det rysk-ortodoxa i Europa och det västliga delen katolska och lutherska och kalvinistiska. Ja, vi får se vad det går, men jag tror att inom ramen för ett Europas förenta stater så skulle kristendomen kunna spela en viktig roll. Jag har ibland i mina vilda tankar gått så långt så jag tror, tänker så här att kanske den kommande huvudstaden för Europa skulle vara Rom igen, som det var en gång på ungefär vid Kristi födelse. Jag vet inte om det är realistiskt, om det är tanken, men alltså, min tanke är att vi har en kulturell samhörighet i kristendomen via katolicismen, via protestantismen, via kalvinismen, via frikyrkorna i Europa som kan bilda en grund för ett starkt Europa. Det är viktigt att ha den grunden bakom. Någon som ger den heliga ande, en helig ande som gör att vi gillar att göra oss fria från egoismen och tänka bredare i våra liv än till oss själva, än till narcissismen, alltså den fruktansvärda extrema egoismen, utan till givmildheten, till empatins, till den universella, gudomliga universaliteten i världen. Ja, fler kommer nog till kyrkorna, tror jag, även i vår del av världen. Det är kanske lite trögt fortfarande. Men det sägs ju det att generation Z, de allra yngsta, allt fler söker sig till, inte minst de sakramentella kyrkorna, har dragits till det de ser av Jesus och himmelriket. Det är det som exemplifieras i den kristna konsten, i den kristna måleriet, i den kristna bildframställningen. Och jag tror att det kommer att driva, i den mystiken kommer fler ungdomar, för de söker en trygghet, en ordning, en reda. Tidigare generationer har förstört mycket, äktenskap, skilsmässor och allt sånt börjar man nog avske och vill ha ordning och reda i livet. Och framförallt tryggheten, någon har tro på och att man kommer fram till vad som är livets mening. Vi ska lyssna på en sång från Pings som heter En konung kliver fram.
En konung kliver ner, klädd i majestät, fullkomlig och ren. Han ägde Guds gestalt, avstod ifrån allt och blev en
Jag tänkte också en annan utgångspunkt i det här jag har pratat om, det är lever i det lokala. Det ska väldigt, väldigt kort. Men jag tror att en utgångspunkt också i framtiden är att när vi ser vår grundförsörjning, energi och mat, så ska vi se vad kan vi klara oss med på lokal nivå. Jag ser att det uppkommer lite här och var i världen och i Sverige potatisodlingar i stadsparkerna igen. Att odla grönsaker där, ja, det är ingen dum idé. Det kanske är så att städerna skulle kunna odla en del av sin försörjning på sina markytor. Det görs på olika håll i Europa, det kommer upp fler sådana saker. Men jag tror det är någonting som samhället ska stötta upp. Jag tror på energigemenskaper som jag pratade om i min föregående program. Där man via solenergi och annan lokal energi försörjer sig tillsammans i byar eller stadsdelar. Småskalig vattenkraft tror jag kommer tillbaka. Och vi ska inte lägga ner småskalig vattenkraft utan utnyttja den. Även om det ibland är något hindrande på fiskens strömningar eller uppströmningar i landet. Solenergi och vindenergi ska vi utnyttja till max framöver och se till att vi kan göra så mycket så lokalt som möjligt. Det är som jag möter vänner idag som har solceller som också kör sin bil, sin elbil på den energi de framställer där. Ja, det är fantastiskt. Vi lyssnar på en sång till som är för där jorden hyllas, ett barn sjunger en sång skriven av Birgitta Bäckström som gillar hur vi ska tänka, älska och ta hand om vår jord. Själ och materia hänger samman. Vi tar hand om vår värld på ett rättfärdigt sätt. Det är viktigt. Fred, solidaritet, icke-egoism, kärlek. Och att den helige ande tar plats i oss. Det är en viktig bit. Många pratar om profetier. Kommer Jesus tillbaka någon gång? Ja, det är klart han gör. Men jag är inte säker på att det måste ske på det domslutssätt som det ofta beskrivs, det som varit naturligt att visa det på. Kanske det gör genom att vi själva människor tar tag i vår tillvaro, lever till rättfärdigt mellan varandra, lever på ett kristet vis, börjar arbeta tillsammans och inte kämpa emot varandra. Och då tror jag det som kommer att hända, att som står i Uppenbarelseboken, se jag gör allting nytt. Det kommer att bli nya saker som världen kommer att rätta till sig. Vi kommer att lösa miljöproblemen. Vi kommer att befria oss från klimatproblemen genom att vi tar hand om naturen och sköter oss. Och vi kommer att, ju mer vi gör detta och blir så att säga medarbetare till Gud i detta universella spel, i detta gudomliga spel, då tror jag att vi kommer till att himmelriket, det är vid den tidpunkten Jesus kommer. När, som det står i Bibeln, när ordet har nått ut till alla människor, till yttersta, världens yttersta gräns. Det är vårt uppdrag i Matteus 28 att göra. Men också det att det förändrar. Den heliga ande ger frukter, den ger resultat som blir annorlunda och som gör det bättre för människan. Och som gör att vi kommer att välkomna Jesus när han kommer tillbaka. Och vi bygger så att säga det återupprättade Edens lustgård igen. Jag tänkte vi lyssnar en sång av Marie Fredriksson som handlar om tro. Jag tycker den tron biten får spegla lite grann om den förhoppning vi har genom tron. En förhoppning. I hoppet lever vi här. Vi har inte sett Gud där, men vi kommer att se Gud i hoppet, i tron framöver i tiden. Vi lyssnar på Marie Fredriksson.
Att vilja med mig.
Jag ska läsa en bön utav Franciscus som heter Litania till den allra högsta. Helig Herre, helig alena Gud, du som gör underverk. Du är stark, du är stor, du är den högste, du är den allsmäktige konungen. Du helige Fader, himmelens och jordens konung. Du är trefald och en Herre, gudarnas Gud. Du är det goda, allt gott, det högsta goda. Herre och Gud, levande och sann Gud. Du är kärleken, du är barmhärtigheten. Du är visheten, du är ödmjukheten. Du är tålamodet, du är skönheten. Du är mildheten, du är tryggheten. Du är vilan, du är glädjen. Du är vårt hopp, vår fröjd. Du är rättfärdigheten, du är måttfullheten. Du är all vår rikedom och överflöd. Du är skönheten, du är mildheten. Du är beskyddaren. Du är vår väktare, försvarare, du är starkheten, du är vederkvickan, du är vår topp, du är vår tro, du är vår kärlek, du är all vår kärlek. Du är all vår eviga liv. Du store, underbara Herre, allsmäktig Gud, barmhärtige frälsare. Amen. Det får avsluta det här, den här bönen med det som helige Franciscus har skrivit en gång. Men den är oerhört viktig att be vid vår vördnad inför Gud, den allsmäktige, som har skapat allting och som underhåller allting och som kommer att rädda oss från undergången. Genom Jesus har vi en räddning, och det jag vill illustrera med den musik som jag nu avslutar spela. Min gårdag är förbi. Jag hoppas vi ses så småningom lite längre fram i sommaren. Vi inte ses, vi ska höras. Så jag önskar er Guds välsignelse alla på kärt återseende. Amen.
Du har nu lyssnat till Radio Malmbäck som sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz. Och du har lyssnat till Karl-Erik Andersson.
Förlåtelse och kärlek fick jag röna den stund då jag mitt allt åt honom gav. Rikt och stort som dagen är, så skall din kraft och vara. Det löftet räcker fram till himlens port. Din framtid är i Herrens händer. I natten mörkan lyser. Fullt jag bidrar morgondagen. Min dolda stig för Gud är uppe.